Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ni lyssnar på Brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbäck. Jag driver den här podden tillsammans med Vanessa Delvalle. Fuck machokulturen, så står det högst uppe på hans Instagram. Han har även skrivit en bok som heter Mansboken. Dagens gäst är Attila Yoldaz. Och nu hoppas jag att jag uttalar hans namn rätt. Om jag inte gör det så ber jag om ursäkt så jättemycket. Men en sjukt inspirerande och positiv människa som är jag och Vanessa hade framför oss när vi satt i hans lägenhet och gjorde den här intervjun. Som sagt, nu kommer handla mycket om machokultur. Handlar mycket om rasismen och feminismen bland annat. Så att jag blev sjukt imponerad av den här personen och gick därifrån med väldigt mycket nya tankar. Framförallt i min roll som pappa till ett ungt barn, så är jag sjukt tacksam. Jag hoppas ni fick mer lika mycket. Hoppas ni får mer lika mycket av den här intervjun som jag fick. Jag släpper in dagens intervju. Jag släpper på dagens avsnitt, så kanske jag ska säga. Grymt. Ja, Joakim här, Brottsofferpodden.
Vanessa, Brottsofferpodden.
Vanessa, jag låter dig presentera dagens gäst.
Okej, vi har någon som vi har velat intervjua väldigt länge här med oss. Vi är hemma hos honom just nu. Välkommen, Attila.
Tack så mycket. Kul att ha er här. Ni är så välkomna.
Ja, vi sitter i ett jättemysigt vardagsrum. Så att det, jag gillar feelingen. Jag tror att det här kommer att bli jättebra. Det tror jag verkligen.
Ja. Tack så mycket. Mm.
Definitivt.
Och som jag sa innan vi startade, jag har velat ha med dig ett tag. Har jag haft, men tyvärr så är teknikens under, så går inte alltid det man ens meddelanden fram.
Jag såg ditt DM och bara nej. Nej gud, jag är jätteledsen att jag missade. Det bara försvann liksom, ja. I inkorgen där. Annars hade jag säkert varit här för länge sedan.
Men nu finns det en mening med det också. För nu var nästa här. Men anledningen varför jag vill ta med det ett tag, det är på grund av att jag tycker det är ett jätteviktigt ämne. Det är ett jätteviktigt ämne. Och på något sätt, eftersom det här är Brottsofferpodden, och mycket av det här vi ska prata om idag kanske inte blir förövare och offer när man ser i kriminalitet. Det är det här dåla, det är fel, absolut inte dåla, men det som är under liksom, det här som kanske skadar människor psykiskt och fysiskt på ett annat plan. Har jag rätt när jag säger det?
Absolut, och den typen av skador och konsekvenser är väldigt tydliga i det här fokuset som jag har med framförallt normer och strukturer liksom i samhället. Det har ju oftast en sån, inom stora citattecken, osynlig effekt ganska ofta, men också rejält våld och liksom den typen av konsekvenser också.
Yes, yes, yes.
Ja, innan vi går upp på, eller in på det här intressanta som vi pratar om nu, så kan vi väl börja med att prata lite om dig. Vem är du? Eller det är en svår fråga kanske.
Den är bred alltså.
Ja, men vad gör du? Vad jobbar du med?
Jag är journalist i grunden och har varit i de senaste 10 åren. De senaste 4 har jag varit ute och föreläst ganska mycket. Så jag gick tillbaka lite till den här opinionsdrivande rollen istället för att vara reporter. Började som aktivist back in the day. Lade lite åt sidan och sen nu är jag tillbaka ute och försöker påverka mer. Då. Och det känns jättekul. Så jag är framförallt ute på skolor och föreläser om olika jämlikhetsfrågor. Och oftast blir det om machokultur.
Och när vi pratar om liksom machokultur, vi tänker att vi ska prata mycket machokultur men också lite rasism. För du har varit lite inne på det också, eller hur?
Definitivt. Jag jobbar med några upplägg för föreläsningar och den ena av dem är rasism och antirasism. Mm. Så den blir också en hel del av.
Så det går in i dina föreläsningar som du har nu också?
Mm, definitivt.
Kul.
Vad är rasism?
Ja, den är... Det beror på vilken ingång man har. Alltså, oftast när jag pratar om rasism och antirasism så kommer jag ifrån en analys av rasism som maktstruktur. Och då bygger det på att det blir som en hierarki i samhället, att några eller någon grupp är på toppen och de andra hamnar under och blir missgynnade, diskriminerade, trakasserade på olika sätt eller utsatt för konsekvenser som toppskiktet inte utsätts för på samma sätt i alla fall. Och det handlar ju till exempel om att till och med majoritetsbefolkningen i Sverige, är man dessutom vit till exempel, så hamnar man högst upp i den hierarkin. Och har man en utländsk bakgrund så kommer man längre ner i det skiktet och missgynnas på olika sätt. Vi ser att det finns jättemånga, jättemycket statistik och studier som understryker det här. Det är väldigt mycket svårare för vissa grupper att komma ut på arbetsmarknaden till exempel. Mycket större utsatthet för hatbrott i samhället. Det finns många sådana olika exempel där det sticker ut. Friends-rapporten till exempel tar ju ton vid det vid en tidig ålder redan. Att den vanligaste orsaken för trakasserier i skolan är på grund av etnicitet till exempel. Mm. Det finns många sådana tydliga signaler på rasism som struktur i vårt samhälle. Att det verkligen genomsyrar.
Mm. Ja, för jag tänker, ursäkta Vanessa, men när jag tänker rasismen. Jag vet idag, men det är väldigt vanligt folk tänker att det är en vit man som säger en ordet till en mörk man. Mm. Det är rasismen, men det är mycket mer komplex än så.
Mm. Det där blir en väldigt, väldigt konkret, konkret uttryck för rasism. Liksom, och att man envisas med att få säga det ordet trots att andra... Men så här, det är väldigt trist. Och den diskussionen upplevde jag väldigt stark för bara 10 år sedan jag växte upp. Min morsa har jobbat till exempel i olika serviceyrken i restaurangbranschen. Där man till exempel har erbjudit chokladbollar. Så hon hade ju den diskussionen varje vecka med någon som envis stod där. Den diskussionen känns som att den har gått över till andra fenomen som blir lite mer komplicerade att diskutera. Mm. Typ som när Snabba Cash var på framfart och det var väldigt många som... Ja, men till exempel aldrig har satt sin fot i en förort eller ett utsatt område som kanske har bott och levt väldigt privilegierat men som plötsligt börjar ta till sig av så kallad ortenslang och drar med det väldigt mycket och överdriver dialekt och det blir nästan så här hånfullt mot människor som växer upp och pratar på det här sättet. Mm. Som har en utländsk bakgrund och som kanske lever i socioekonomisk utsatthet. Det blir också så här, jag ska få prata hur jag vill. Ja, men du måste ju förstå liksom, den stora bilden. Mm. Det är alltid någon form av diskussion kring.
Ja, alltså på något sätt tänker jag när du säger så att så här, ja men fan, det är sant. Och det betyder ju också att arbetet som vi gör, eller som du och alla de här som jobbar med de här frågorna faktiskt fungerar och har hjälpt. För att vi har ändå kommit från det där med chokladbollar, från den diskussionen. Har vi ändå kommit till en mer komplicerad diskussion. Det kan ju låta väldigt så här skrattretande att vi har suttit och diskuterat om det. Men... någonstans så verkar det ju som att vi ändå i allmänhet är mer medvetna i så fall.
Jag håller med.
Så det är ju skitkul.
Mm. Mm. Jag ser också att medvetenheten ökar på både när det gäller machokultur och rasism. Alltså att barn och ungdomar som växer upp idag har ett annat vokabulär än vad bara vi hade med vår generation. Liksom. Mm. Jag träffade på en skola jag föreläste på en 12-åring som sa, och jag använde inte det här begreppet i min föreläsning, men hon sa, fan vad fint det är att diskutera intersektionell feminism. Jag bara, hur kan du det här begreppet? Du är 12! Alltså, så här, jag lekte med pinnar när jag var 12. Det är så här, imponerande. Och det syns ju såklart, precis som du säger, i att vi kommer ju framåt också med den här typen av dialoger.
Och det tycker jag det är jätteviktigt att höja, just det här, för att när man jobbar med sånt här så man söker ju problem. Egentligen på något sätt. Vad kan vi lösa? Vad kan man liksom jobba med? Mm. Men att det är viktigt också att uppmärksamma att det faktiskt har blivit bättre. Mm. Det är ju skitkul.
Ja, verkligen. Tur att inte den 12-åringen sa det till mig.
Du hade bara, vad är det?
Ja, verkligen. Det är ett starkt begrepp. Och det går ju att förklara och göra det väldigt tydligt. Men det är ju ett begrepp som används inom forskning. Typ. Alltså, det är en ganska nischad grupp som faktiskt använder det begreppet ofta när man snackar om sådana saker. Så... ja, det är imponerande.
Men får jag fråga dig, alltså, vad tycker du idag är det största problemet med rasismen? Eller typ där rasismen är som störst? Om vi inte ska använda den här vit man ser en ordet än en svart man. Mm. Vad är det störst någonstans? Liksom?
Jag vill bara lägga till i Sverige.
I Sverige.
Allt vi pratar om håller oss i Sverige.
100%. Mm. Nej, men De här olika perspektiven som vi pratade om tidigare, där, det är ju tydliga konkreta exempel på det. Hatbrotten till exempel är ju ganska stora och utbredda. Där kan ju det vara till exempel att man säger en ordet till någon på en offentlig plats, eller drar i någon slöja, eller säger sjuka rasistiska saker. Var tionde svensk har erfarenhet av att vara utsatt för ett hatbrott enligt Brottsförebyggande rådet. Majoriteten av dem, 69-70%, har rasism som motiv, så de allra vanligaste hatbrotten är rasistiska. Den typen av hatbrott med det motivet ökar i samhället. Bara 50% av dem ungefär leder till någon form av utredning, och bara typ 3-4% leder till någon form av dom. Det är ett jättestort problem. Och det är ju den extrema änden. Alltså det kan handla om våld och mordförsök och hot och sådana saker. Så där finns ju ett väldigt konkret fall av den extrema slutdestinationen. Men de extrema beteendena börjar ju någonstans. Alltså, det är ingen som vaknar upp 45 år in i livet, aldrig ens har tänkt en respektlös tanke om andra etniska folkgrupper, vaknar upp ändå och börjar misshandla massa svarta personer. Alltså, det är inte så det funkar i regeln. Klart att det kan finnas extrema undantagsfall där någon flippar. Men ofta så börjar ju det med mildare beteenden. Skeva förhållningssätt, och man möts av fördomar som man sväljer. Man kanske är privilegierad och lever inte med andra olika grupper. Man kanske inte har mångfald i sitt liv. Lättare att fylla blanks med fördomar. Det var mångfaldsbarometern i högskolan i Gävle som kom fram till att var femte svensk är helt negativ till mångfald. Vill inte ha mångfald överhuvudtaget i vårt land. Och ungefär lika många, enligt den rapporten, har inte mångfald i sitt liv. Så ungefär var femte möter inte olika människor på sitt arbete, där man bor, hur man umgås, man har inga vänner med utländsk bakgrund. Det är klart man fyller massa luckor med fördomar då.
Ja, verkligen.
Särskilt om man har en kollega som bara, muslimer är så här och säger massa negativa saker, eller svarta är så här. Man har ingenting annat att gå på, och sen så kanske man väljer den vägen och börjar utveckla någon form av hat mot olika grupper.
Man börjar också utforska det. Om man har den här lilla, du vet, om någon ständigt säger, ja men jag hatar svarta, okej, och sen kanske man själv tar till sig den fördomen, så börjar man utforska det man tänker. Det är som sociala medier, du vet, man får upp det man ja, gillar och kollar och sådär på.
Mot.
Så.
Ja, typ, eller okay. Så.
Okej, förlåt. Hörde man mig?
Ja, det gjorde man.
Okej, vad bra. Jag tänkte så här, att vi skulle kolla lite hur det kommer sig att du jobbar med det här. Eller att du brinner för det här, för det låter ju verkligen som att du brinner för det.
Ja, jag växte upp ganska vitt fram tills högstadiet, och det var där jag började på en skola där det var väldigt mycket mångfald plötsligt. Så jag började internalisera rasism, alltså jag började typ tro på den typen av fördomar som jag fick höra om mig och min familj, som de andra tyckte då, att vi var på vissa sätt. Och jag försökte ju så att säga tvätta bort den delen av mig själv när jag var väldigt liten, och tänkte att jag skulle anpassa mig, lägga allt det där åt sidan, bli mer som de andra barnen. Jag kommer ihåg att jag tjatade på min morsa om att döpa om mig till Robin, alltså specifikt det namnet, under flera års tid. Det ville passa in. Efter första skolutflykten till kyrkan när jag var väldigt liten, och de pratade om att vi skulle lära oss om att det var liksom den vanligaste religionen i Sverige och historisk kontext och allt det där, så ville jag konvertera. Vår familj är muslimer, jag skulle konvertera till kristendom. Jag visste ju varken vad islam eller kristendom var, men jag ville ändå, ni vet, anpassa bort den biten. Det blev väldigt tydligt för mig att jag förväntades vara på ett sätt där jag antingen skulle anpassa vissa sätt att vara på, eller andra saker som jag inte kan göra någonting åt. Typ hur jag är behårad, eller ja, men så här, mitt ursprung. Jag kan inte ta bort det, eller kultur och sådana saker. Så det blev väldigt konstigt för mig. Jag försökte dölja den sidan, och sen så kom jag till den här högstadieskolan där jag mötte andra som också hade mött samma typ av rasism, och såg att de förhöll sig annorlunda, och det var ganska mäktigt för mig i de tidiga tonåren att känna så här, men varför skäms jag för? Nej, de gör ju inte det. Varför ska jag göra det? Så började jag jobba med det. Och samma sak med machokulturen. Det var ju den typen av förväntningar på mig som kille som var väldigt tydliga. Att jag borde vara tuffare bit ihop. Och jag är ju inte så. Och det krockade ju. Och det är en helt egen story. Men båda de aspekterna hängde ju med väldigt länge. Och jag såg hur det skadade människor runt omkring mig. Jag såg att det gick ut över min familj, över mig själv. Det var hela tiden någonting som omslöt allt i min vardag. Och tycker inte att något barn ska växa upp med de skeva idéerna bara.
Hur var dina föräldrar när du vill du byta namn och ja, byta religion och allt?
Alltså jag tror inte att, det var ju framförallt morsan jag snackade med om de här sakerna. Jag tror inte att hon förstod hur djupt det faktiskt, vart ifrån det kom hos mig, att jag verkligen kände skam. Jag tog ju inte upp det på det sättet att jag verkligen så här mådde dåligt av. Jag höll ju tillbaka ganska mycket. Men när jag sa de här sakerna så skrattade väl de bort. Jag bara så här, han är så knäpp och rolig. Typ. För jag var ju också ganska latchig. Men nej, hon ville ju inte byta namn på mig. Och vi hade en diskussion om det här med att gå ifrån religionen som vi är uppvuxna. Men nu är inte jag troende idag ändå. Men då var jag liksom på de spåren. Men vi hade mycket samtal om det och de grejerna som jag försökte anpassa, det såg ju inte min familj. Det gjorde jag ju bara i skolan inför de andra barnen.
Okay.
Mm. De var ju väldigt stöttande hemma överhuvudtaget. Liksom, så jag hade ju tur på det sättet.
Minns du första gången du var med om rasism?
Det första tydliga minnet jag har av grov rasism, och det har jag liksom lyft i olika sammanhang, är när jag var väldigt liten och jag var i hissen med min pappa och min syster på väg upp till hans lägenhet. Och på en av våningarna så klev det på en man med sin hund. Clearly tillhörde majoritetsbefolkningen. Och han tittade på mig och min familj och använde ordet svartskalle. Han sa någonting i stil med, och pappa återberättat ganska mycket, jag tror jag var typ 6 eller någonting. Han sa någonting i stil med, ni svartskallar har ingenting här att göra. Och pappa försökte skydda mig och min syster och försökte deskalera situationen. För han var väldigt arg och upprörd, den här gubben. Jag visste inte vad det ordet betydde. Jag hade aldrig hört det förut. Och min syster absolut inte, eller hon var ju flera år yngre. Men vi fattade ju att det var någonting som var riktat mot vår familj. Och jag hade mycket samtal med pappa efter. Han behandlade ju det här som att han var väldigt besviken på att vi redan så små hade ens mött den här typen av beteenden. Och det var ju långt ifrån den sista gången jag blev kallad svartskall, om man säger så. Mm. Men det började väldigt tidigt. Mm. 5 eller 6 år gammal var jag. Och blev ihopklumpad till en nidbild av den här gubben då. Och det satt ju sig, det var ju kvar.
Ja, klart,
jag fick höra olika varianter av den typen av ord under hela min uppväxt. Och i DMs vecka efter vecka nu. Liksom. Och meddelanden och mejl. Så det är så här, kommer inte ifrån det där riktigt.
Nej.
Det kan ju räcka med att man har ett namn som inte är så vanligt i Sverige.
Ja. Så.
Jag vet inte vad jag ska svara. Så jag så sitter det här som en vit privilegierad, om man vill säga så.
Vit privilegierad man också.
Ja, man också. Nej, vilket man nästan har det sagt igen.
Nej. Men jag tänkte kolla med dig. Vad tänker du? För jag vill att vi det här avsnittet ska vara lite så här. Vad kan man göra själv när man lyssnar på den här? Att man ska tänka lite så här, okej, men vad kan jag göra? Så vad kan en vanlig Svensson göra för att bli lite mer medveten kring både rasism och jämställdhetsfrågor.
Ja. Just det. Det är en jättebra fråga. Alltså, jag som är arbetsskadad journalist som googlar allt hela tiden skulle ju säga googla allt. Det handlar ju verkligen om att hitta faktan som man faktiskt kan luta sig mot. Det finns folk där ute som menar på att rasism finns typ inte i Sverige. Det finns enskilda händelser och enskilda rötägg och allt det där. Samtidigt som man ser i statistiken att det är väldigt vanligt. När var femte person i Sverige är negativ till mångfald, då är det inte bara enskilda individer. Det är jättemånga människor det handlar om. Så vi vet att den här strukturen redan finns där. Och det första steget för att rota sig i det är att söka upp den här kunskapen. Och det räcker med att googla rasism Sverige eller mångfald Sverige eller olika typer av ord som är kopplat till det här, så kommer de här grejerna upp. Det finns från Brottsförebyggande rådet om hatbrott. Högskolan i Gävle har den här mångfaldsbarometern. Det finns hur mycket som helst. Det finns ju en rapport som kom från Länsstyrelsen Stockholm 2018. Som handlar om just antisvart diskriminering på arbetsmarknaden. Den heter exakt så där. Den rapporten är ganska unik av sin sort, för man har inte fokuserat på specifika folkgrupper på det sättet riktigt så i Sverige förut. Där sticker ju den gruppen verkligen ut på arbetsmarknaden och vilken diskriminering som finns där. Det går liksom inte, det är ingen diskussionsfråga. Nej. Jag säger inte att rasism finns i Sverige för att jag tycker det eller för att jag pratar bara ur personliga erfarenheter. Det handlar ju om att det här är fakta. Det är studier som finns som görs på löpande band i Sverige. Så det är ett viktigt första steg, tänker jag. Sen handlar det om att ta det med sig. Mm. Det räcker ju inte bara med att så här, ta till sig all den här kunskapen och info som finns och bara, ja, men jag är emot det här. Mm. Och sen tänker man att man är klar. när man möter fördomarna eller hör den typen av skitsnack vid fikabordet eller hör en släkting som snackar illa om svarta eller vad det nu kan vara, ta det här snacket då, det är jätteviktigt. Mm. Särskilt om man tillhör majoritetsbefolkningen, där har man enorm makt. Att bara, vad snackar ni om? Alltså, vadå att svarta är så här eller att muslimer är så här? Hur många muslimer umgås du med dagligen? Eller liksom så här, verkligen ifrågasätta och göra någonting. För de värderingarna, att man är antirasist, betyder ju ingenting om man inte aktivt är där.
Mm. Det var också en fråga jag hade faktiskt. Mm. Vad är skillnaden på att inte vara rasist och att vara antirasist?
Ja, alltså på samma sätt som om man säger typ så här, men jag är emot våld och jag har aldrig misshandlat någon. Ja, jättebra, du kommer inte få ett diplom för det. Men vi vill att du ska göra mer än så. Alltså ifrågasätta våldet till exempel. På samma sätt som man ska ifrågasätta rasism. Det räcker ju inte bara att säga, jag tycker att det där är fel, det är min åsikt. Ja, men jättebra, men du är inte klar där. Alltså det är så här, om du ens ska respektera sig att du säger det, så får du också agera på det. Det är jätteviktigt. Det kan vara allt ifrån att just inkludera folk i olika sammanhang när det kanske inte är självklart. Man kanske är på en arbetsplats som är väldigt homogen. Gå till ledningen och fråga, vad gör ni för mångfald här? Ni har en mångfaldspolicy, säger ni, men det är ingen anställd här som har en annan bakgrund. Ja, men sen verkligen försöka ha de här glasögonen på och hitta och se kritiska sätt samtidigt som man själv börja ta snack om det. Det är jätteviktigt. Mm. Minsta lilla handling, minsta lilla samtal om de här sakerna är ju en antirasistisk handling. Det är jätteviktigt. Det behöver inte vara på förekommen anledning. Det räcker med att ta upp det här snacket bara. Mm. Snacka om, varför tror ni att var femte är emot mångfald? Alltså, det är ett jätteintressant samtal.
Ja, verkligen. Alltså nu är tid och spår med att jag precis skolat in min son på förskola. Mm. De två första pedagogerna, den ena hade utländsk på bra, men var typ ljus. Den andra var helt svensk. Sen kommer den tredje, hon var jättemörk. Så här. Och jag blev superglad. För jag tycker det är skönt att min son ska vara runt. Hör, ursäkta det jag säger, den typen av människor, det lät jättefel.
Vi är med på
det. Ja, men alltså, det är jätteviktigt att på något sätt få det. För jag bor i Abrahamsberg och det är kanske den delen där en del av Stockholm där inte mångfalden är så stor. Liksom, och jag tycker det är jättebra. Men det var intressant att du sa att man måste faktiskt göra någonting mer kanske. För det är lätt att sitta och säga att man är antirasist, så är man upptagen av sin egen verklighet. För det är vi ju. Vi flesta är ju faktiskt det.
Det fanns en tid i vårt samhälle också där det fanns en enorm kraft i att bara säga jag är emot rasism. Men det var ju väldigt länge sedan. På samma sätt som det inte gör jättemycket att säga jag är feminism nu. Vi måste göra fler grejer. Det handlar om att vi är förbi den punkten i samhället där det är en revolutionerande handling att bara säga att man är emot en väldigt skev struktur. Det är liksom en historisk uppförsbacke som vi har tagit oss upp för. Så det är jätteviktigt. Och precis som du säger, att vara i sammanhanget där det finns mångfald är också viktigt. För om man ska dra någon slutsats av den där barometern till exempel, var femte har inte mångfald, var femte är emot mångfald, så kan vi också då dra en slutsats att ju mer mångfald vi har runt omkring oss, desto större är sannolikheten i alla fall att vi blir positiva till den. Ju mer vi umgås med många människor, desto mer respekt får vi för olika kulturer och sammanhang också. Det är så det ofta ser ut. Det är därför vårt samhälle funkar. Det handlar ju om att vi inte ska segregeras ifrån varandra, för vi mår bra och gynnas av att vara tillsammans.
Finns det någon studie som kollar hur det ser ut typ så här i förorter? För att i förorter är det ju mer mångfald. Så jag tänker om det är så att det är lägre där, just en av fem.
Det är ju också det som är tråkigt om man tittar på till exempel Stockholms förorter och socialt utsatta områden, så är det ju mångfald i alla fall på vissa sätt. Kanske att det är flera minoritetsgrupper som är överrepresenterade. Men det är ju oftast inte mångfald i form av att det är många från majoritetsbefolkningen, lika många som eller fler. Det är oftast segregerat i form av att det är många med invandrarbakgrund som är i de områdena. Och det blir en geografisk segregation. Det är oftast en bit ifrån stan. Inte lika lätt att ta sig in till kärnan eller vad man ska säga. Prioriteras inte lika mycket. Läggs inte lika mycket resurser.
Det
mycket
där är
mer
så hemskt.
Rasprofilering från polisers håll. Mm. Många onödiga misstänkliggöranden som också driver upp ilska och sabbar förtroendet. Det finns så många aspekter där som är viktiga.
Det där du nämnde. Alltså just det här med att liksom staten eller samhället eller whatever inte liksom ha koll på de platserna lika mycket så tydligt. För jag är uppväxt i Fisksätra men har även bott i Gröndal som är jättevitt. Och våran port blev sönderslagen i Gröndal. Och jag såg den på natten när jag kom hem. Och sen var den fixad dagen efter. Min gammel mormors port var sönder i 2 år i Fiskis.
Oj. Det gjordes liksom.
Nej, den bara var där. Ingen brydde sig. Porten var sönder i 2 år. Det är sån grej som, såna saker märker man som är väldigt stor skillnad så här med sophantering, såna grejer. Det är så stor skillnad i förorten och liksom i stan som jag märkt.
Nu kanske det här är ett sidospår som kanske är lite skevt. Jag hoppas att det inte är motsägelsefullt, men jag jobbar med väldigt mycket ungdomar. Och de flesta har utländsk påbrå, eller alla har det nästan. Och kommer in en svensk bland de här, han kallar sig Swede. Nu pratar de om förorten med mångfald. Jag tycker det är jätteviktigt på något sätt. Jag vet inte om det ligger så här djupt rotat att svenskarna har det bättre, därför ska vi vara emot dem så här, men bland de här ungdomarna så är det väldigt negativt att vara svensk.
Det är jättetrist konsekvens av segregation också. För på samma sätt, alltså, våra hjärnor som människor funkar att vi vill fylla luckor som, med information där vi inte har någon information, med fördomar. Det är klart att det går åt båda håll, åt alla håll. Och det är klart att det kan vara en idé om att tillhör man majoritetsbefolkningen så har man inga utmaningar i livet. Och det är inte där vi sitter och säger heller. Men man hamnar ju för utmaningar också likväl, och kan hamna i vilka form av skeva sammanhang som helst. Men privilegier kommer ju också med, när man tittar på ur ett maktperspektiv, att generellt så handlar det ju om att makten ligger mycket mer hos majoritetsbefolkningen. De utmaningarna är generellt lägre bland dem, när vi snackar stora liksom utmaningar i samhället. Man behöver inte hoppa genom samma ringar för att få en arbetsintervju. Det finns flera studier som har visat att man gjort så här experiment som journalist. Ett CV som är identiskt, 2 olika varianter i princip, med 2 olika namn bara. Ett svenskt så kallat namn och ett väldigt utländskt vanligt namn. Och varje gång man gör de studierna så kallas man ju med det svenska namnet mycket oftare till intervjuer. Det säger ju någonting. Och det är klart att det kan föda ilska så här, men jag har ju den här kompetensen, jag har kämpat, jag har pluggat. Varför får inte jag samma möjligheter i samhället? Det är klart att jag förstår den frustrationen. Det finns ingen anledning att gå över till ett hat mot majoritetsbefolkningen. Det är ju jättekontraproduktivt. Samtidigt som vi kan förstå de här fenomenen. Ja, alltså den är klurig.
Jag måste bara dra en, jag och mina sidospår här, men det är en personlig grej från angående vit privilegierad. Jag fick höra det, för det här var jättelänge sedan. Men du är vit privilegierad, jag bara, vet inte vad, för jag kommer från ganska tuff uppväxt. Så jag fattade inte vad som menades med det. Jag hade ingen aning vad som menades med vit privilegierad. För jag har fan fått kämpa i mitt liv för att få någonting liksom. Och sen så skulle jag åka till Thailand. Ska jag åka till Danmark, sen London. Och jag, under den här tiden tog jag väldigt mycket preparat. Och för en flygresa skulle jag kasta in mig en massa tabletter. Och jag var kanske inte den lagligaste personen i världen då heller. Så här, jag hade väldigt mycket sidospår, om man säger så. Men så står jag på flygplatsen där på Heathrow och skulle gå på planet. Och jag var så sjukt påverkad. Så här, jag var så fruktansvärt påverkad. Så jag minns att jag tänker, hur ska jag ens komma på planet? Så här, det kommer inte gå. Och jag ser ju självklart att de stoppar människor före mig. Så jag bara, jag är typ rökt. Sen är det min tur och bara, welcome mister. Typ. Jag går förbi. Så jag går 5 meter. Vad 17 händer? Så vänder jag mig. Alla bakom mig, de hade stoppat. Det var bara mörka eller sådana med muslims påbrå. Då förstod jag vad de som menades med vit privilegierad. Jag var garanterat den farligaste av alla de där människorna som var på den här i kön. Och garanterat den som var mest påverkad. Mm. Och mig bara, welcome mister.
Just det.
Sånt är ju väldigt tydligt. Alltså jag har själv upplevt massor. Men vi får ta det någon annan gång kanske. Men
ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag tänker vi ska vidare till lite machokultur. Mm. Vi har pratat mycket rasism nu. Mm. Ändå.
Absolut.
Ja. Ska vi börja med frågan hur du tror att machokulturen bidrar till brott?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Jag har ju mina tankar, men därför är jag så jävla arbetsskadad. Det finns så mycket forskning och studier här med.
Så mycket dokument.
Ja, och jag har nördat ner mig så mycket i de här ämnena de senaste åren, så de här grejerna sitter ju verkligen. Och det är viktigt att understryka det också, för vissa tror ju att det här också bara är åsiktsbaserade saker, att man har en agenda och en ideologi och att det är därför man tycker att machokultur är fel. Det handlar ju om att kriminologer och experter, suicidforskare, självmordsforskare gör kopplingen till machokulturens normer. Ja, det är bra, tack. Där det gör det väldigt tydligt att så här, de skeva sakerna när vi snackar machokultur, om vi börjar med konsekvenserna, det är våld. Våld mot pojkar och killar, våld mot kvinnor och tjejer, icke-binära andra människor, alla egentligen. Vi snackar psykisk ohälsa, överrepresentation i självmordsstatistik. Det finns så många sådana fenomen i samhället som är extrema konsekvenser. De gör ju forskarna kopplingar till machokultur. De är extrema grejer, de börjar också med mildare beteenden. Precis som rasistiska hatbrott börjar ju kanske att man säger någonting mildare eller får för sig någonting, en fördom som man göder. Så börjar det här också någonstans. Och ibland börjar det redan när man är liten och för att pojkar ska vara på ett väldigt specifikt sätt, tjejer ska vara på ett väldigt annorlunda specifikt sätt. Då börjar det där, då har vi redan en stereotyp och sen ska man fylla på då, norm efter norm under åren. Oftare för killar så blir ju de normerna till exempel, du ska vara lite tuffare, hålla tillbaks på vissa sårbara känslor, du ska definitivt vara heterosexuell, annars räknas du inte ens som en riktig man enligt vissa, du måste vara lång, annars kommer det påverka din manlighet negativt. Det är så här skeva saker, vissa grejer som vi förväntas göra, vissa grejer som vi inte ska styra över, som sexualitet till exempel. Vi ska alltid vara kåta, vi ska aldrig säga nej till sex, vi ska ligga mycket, mycket respekt bland de andra grabbarna. Du ska vara stentuff, du kan ta helt onödiga risker för ditt liv bara för att bevisa att du är tuff inför några andra grabbar. Fälla grova kommentarer om tjejer och homosexuella. Det börjar ju såna här saker. Det kan vara skitsnack som ursäktas ibland, men vi driver ju bara. Det är bara ord, det skadar ju ingen. Vi är ju bara grabbar. Eller så här, jo men klart vi ska ju brottas, vi har ju det i oss, vi är ju lite mer aggressiva by nature liksom. Som att vi skulle vara djur som inte kan kontrollera oss. Jag skriver ju inte under på de här sakerna. De allra flesta normerna handlar ju om att vi väljer att vara på ett visst sätt. För att vi tror att jag borde vara så här eftersom att jag är kille. Det lägger ju grunden. Och när vi lär oss att vi ska vara tuffare, aldrig prata om sårbara känslor, var lite mer aggressiva, slå tillbaks, han kollar på din brud, sätt honom på plats, visa vem som är alfa. Det är klart att det spårar ur.
Alltså jag skrattar nu för du pratar om min uppväxt.
Ja men min också. Det är jättevanligt.
Ju så verkligen. När jag lyssnar på dig bara, gud det är verkligen så.
Ja och det fortsätter ju generation efter generation. Det var exakt de här förväntningarna som jag växte upp med också. Som jag försökte leva upp till en del av dem när jag växte upp. Och bara kände bara så här, men det här går inte. Och de spårar ju ur väldigt ofta.
Alltså jag får ju sån så här panik bara av att få en son. Eller alltså typ min systers son, du vet, bara av att kolla och lyssna och bara se hur de, alltså för man märker ju hur det där växer fram. Det är inte någonting som, när de är små, då är de ju världens, alltså ja, änglar liksom, och ger hur mycket kärlek och pussar och kramar och är nära mamma liksom och alla andra och sådär. Alltså det är ju verkligen ingenting som man ser från när de är bebisar, men sen typ när de börjar 7, 8, 9, 10, alltså min systers son är ju, vi har en som är 11, en som är 10 och man märker, det är nu det verkligen är som tydligast. Mm. Och det, ja, men jag tänkte fråga bara till det vi pratade om, har du läst någonting om vad som är biologi?
Ja, alltså det finns ju biologiska skillnader och det går ju inte att sticka under stol med heller, men de som för biologiargumenten, det här är så här, vi har de här extrema samhällsproblemen med att män är jätteöverrepresenterade i våldsamma brott till exempel på grund av biologi. Jag tänker så här, det är ganska enkelt egentligen om vi ska kolla på det jättekrast. Skulle det vara bara biologi, då skulle ju alla män göra de här sakerna. Eller typ 90% av alla män. Nu är det ju en liten del av alla som gör det, som kommer till den extrema gränsen. Däremot är det ju så här, det är många fler som har varit med om ett skojbråk än som har misshandlat någon. Det är många fler som har snackat skit om kvinnor än vad det finns som har faktiskt har misshandlat kvinnor. Alltså det stora sammanhanget blir väldigt tydligt här. Det handlar ju om att vi ser att det finns biologiska skillnader, men de debattörerna som trycker stenhårt på det här har inte med normer att göra, det där är bara genusflum, det har med biologi att göra, de blir ju oftast väldigt kritiserade av forskare. Alltså de säger att du kan inte ge för mycket vikt till det där. De skillnaderna är inte så pass stora så att det blir på en jätteskala. Så det blir också löjligt. Mm. Det finns ju gamla skeva argument om att det beror på att vi har väldigt mycket testosteron. Mm. Forskningen idag är överens om att det finns ingen koppling mellan mycket testosteron och aggression. Däremot har man en sjuklig brist på testosteron. Alltså att man verkligen hamnat i ett extremt sammanhang i kroppen som inte producerar det. Då kan man bli mer aggressiv. Mm. Men då handlar det ju inte om någon form av grej som är vanlig överhuvudtaget.
Och då handlar det ju tvärtom om en brist.
Exakt. Ja, ja, men precis. Ja. Vi kan inte ge för mycket vikt vid de här biologiska skillnaderna. För då, ja, då hamnar vi i ett farligt sammanhang liksom.
Alltså jag var hos Mind för några år, kanske 4 år sedan, 3 år sedan kanske.
Jo.
Ja, det var skitnice. Så skulle vi vara där och min polare som tog med mig. Vi skulle få lite bistånd av dem på den här lilla summan på 75 000.
Det var lilla summan.
Ja, men då skulle vi prata om matchkultur. Jag bara, absolut. Mm. Sitter jag där så var bara... Så pratar de lite om matchkultur. Så bara vänder de sig, men du är ju typ en sån här machokille. Jag bara, jag fattar ingenting. Jag visste inte ens vad det var. I mitt huvud var det Clint Eastwood när han går med sin pistol på sidan. Men jag visste absolut ingenting. Men så satt vi där 1-2 timmar och pratade om. Sen kom helgen och jag och min brors barn, bägge barn, en son och en dotter. Dottern är 2 år yngre. Han kanske var 5, hon var 3-4 någonting. Jag skulle lära honom cykla. Han ramlade. Och då säger jag så här, ställ upp, det gick bra direkt. Mm. Du kommer slå dig igen ändå, ställ upp. Typ 2 timmar senare så ramlar Jolin. Och jag bara, hur gick det gumman, hur gick det gumman? Exakt. Och då slog det mig, fan, jag satt bara för typ dagen innan och pratade om det här och skillnaden. Mm. Och det var djupt rotat, killen han, ställ upp för fan.
Men det är oftast djupt rotat. Och mycket av de här grejerna som du gav exempel på nu, vem som helst hade kunnat göra det misstaget. För det är väldigt inpräntat hos de flesta av oss. Vi växer upp med de stereotypa normerna. Det sätter sig ibland i ryggraden och blir autopilot. Och det är viktigt att trycka på att det är såklart att det är vårt ansvar som vuxenvärld att när vi trampar i de stereotypa fällorna, att försöka komma på det. Och det kan ju vara svårt. Mm. Men att man faktiskt hjälps åt där. Liksom. Jag kommer ju fejla. Jag upplever ibland att det finns någon form av elitism i den här typen av rörelser. Vissa beter sig som att de har fötts med en masterutbildning i genusvetenskap. Bror, du sa säkert något chef för 3 år sedan. Vi alla fejlar ju. Det är en del av att vara människa. Jag har också sagt stereotypa saker och kommit på mig själv. Bara så här, vet du vad, jag ber om ursäkt. Jag vet inte vart det där kommer ifrån. Mm. Alltså, man får ju typ påminna sig om att inte göra de sakerna, eller åtminstone ha ett samtal om det. Mm. Det behöver ju inte vara något dåligt att vara en stereotyp norm. Det finns ju sådana normer som är neutrala eller positiva också. Men de som blir skeva, typ bita ihop hållet eller uppmuntra eller vara okej med aggression och sådana saker, det blir ju uppenbart att det här kan ju bli stora problem. Mm. Där måste vi vara noga naturligtvis. Men vi alla kommer ju fejla. Vi är människor. Alltså, så är det ju.
Det är ju jätteviktigt att understryka också att så här... För jag ville prata lite, när vi pratade om just machokultur, lite så här jämställdhet och sådär. Jag ville också få in just det här, för att många män vet inte hur de ska, hur ska jag säga? Jag har fått många män som, jag är mycket inne på så här våld i nära och sånt där. Och så är det många män som har pratat med mig om, men det är ju ingen man som pratar om det. Eller hur ska jag göra, vad ska jag göra, eller typ så. Och många av de männen har ju varit, jag vet att jag skrev en fråga till dig där jag skrev typ, en man som har köpt sex till exempel. För det är ju jättemånga, det är 1 av 10 eller vad det är som har köpt sex. Och vi måste ju räkna med att det är ganska många. Men vi säger att det är jag då, som har, jag har köpt en massa sex förut exempelvis. Och sen idag har jag samlat på mig massa kunskap och jag känner att så här, okej, men det där var helt fel. Nu förstår jag att det är fel, säger vi. Nu låtsas jag vara en man här. Och nu förstår jag att det är fel och nu vill jag sluta och jag vill lära mig mer och så vidare och så vidare. Men det kan ju komma mycket så här skuld, skam och sånt också. Mm. Men det får de ta. Däremot så tänker jag lite kring det här med att, alltså, hur ska man säga, när man väl har kommit dit, vad kan man göra aktivt liksom? Kan man göra någonting för att, jag vet inte, ställa saker till rätta? Så vad kan mannen göra liksom, som har, vi säger, betett sig illa tidigare?
Som har gått långt över gränsen, menar du liksom?
Ja, men exakt. Och sen alltså, så är inte riktigt... Alltså, gud, nu låter jag som att jag så här, klappar på männen som slår sina kvinnor. Det är inte det jag menar. Men typ så här, det är ju typ nu som vi har förstått på något sätt. Det har ändå tagit jävligt lång tid. Men det som jag märker är att det är nu som men kanske lite halvt vill vara med i samtalet. Men inte riktigt vågar. Mm. Hur ska vi liksom bjuda in dem? Hur ska de få vara med liksom?
Det är en jättebra fråga. Det kan vara svårt att svara på också. För vissa av de här sammanhangen kanske det är någon som har gått så långt över gränsen. Till exempel misshandlat eller köpt sex eller vad det nu kan vara. Och kanske inte fått något straff för det. Kanske inte faktiskt har rejält tagit ansvar för det som har hänt eller gjort det samhället ändå förväntar sig av en. Då kan ju det vara ett första steg att faktiskt ta ansvar innan man börjar prata öppet om det för att liksom hjälpa andra eller vad man ska säga. Det finns ju något sånt sammanhang där det dök upp för bara ett gäng år sedan som exakt den grejen blev väldigt konkret för mig. Jag hade en bekant i Norrköping där jag uppväxt som jag pratade med. Vi sågs en eller två gånger. Han var redan aktiv inom media och då ville jag in i den branschen. Så jag ville ha tips av honom. Han var jättetrevlig, supersnäll liksom. Och sen så gick det ett gäng år och då jobbade jag redan som reporter. Och en kvinna hörde av sig till mig och frågade, är du vän med den här killen? Och då sa jag att vi är bekanta. Och så förklarade hon och skickade massa kopior av en polisanmälan. Att han har varit våldsam mot henne och betett sig riktigt illa mot henne i deras relation. Kom ganska kort därefter i kontakt med ytterligare en kvinna som hade liknande erfarenheter av samma man. Så pratade jag med henne. Några år efter det så satt han i Nyhetsmorgon och sa att han har varit våldsam mot flickvänner som han har haft sedan han var 15. Det inslaget finns fortfarande där ute. Han sagt att han satt där i system och gjort det i princip hela sitt liv. Lika gammal som jag nu liksom. Typ. Och han blev jättekritiserad. TV4 blev jättekritiserade för han har inte fått något straff för de sakerna. Han sitter och pratar om de här sakerna trots att offren uttryckligen har sagt, gör inte det här.
Men vad är han, vad var hans utgångspunkt? Förlåt, nu är jag helt nyfiken.
Men ja, men det var ju, för mig, jag blev också ganska paff när jag såg det här. Han sa det ju i alla fall i form av att han vill hjälpa andra. Han vill prata om det här. Precis. Han vill hjälpa andra män att inte vara våldsamma och prata om det här öppet. Och det finns ju en bra tanke bakom det, men det blev bara knas. Där gjorde ju till exempel, vill jag minnas, organisationen Män en ganska klockren sak som är typ svar på din fråga. De gjorde en lista på, checka av de här sakerna till medier alltså innan ni lyfter en sån här person och gör det på ett sätt som inte är anonymt. För hade han varit anonymiserad så hade det inte varit några konstigheter. Då hade man kunnat ta med ganska mycket härifrån. Men nu blev det att det blev som att offren utsattes igen för trauma helt i onödan. Offren hörde ju av sig till TV4 på varför han gjort det här. Det var fler som skrev debattartiklar anonymt på andra sajter där man kritiserar den här typen av fenomen. Det handlar om att det är därför ansvarsbiten blir så viktig. Att se till så att den här personen har tagit ansvar när den har kommit så långt innan den ska göra såna här saker. Det finns en enorm vikt i att ta den typen av lärdomar och sprida ut den också, men det behöver göras på ett väldigt bra sätt, tänker jag. Och det kan vara svårt.
Vad skönt att du hade ett exempel så jag inte satt här så lätt som en så här helt borta. Men du förstår vad jag menar.
Det har hänt, absolut.
Ja, och jag tänker också att så här, inte för att säga alla män, men så här, det är många män som har en skev kvinnosyn. Liksom. Mm. Och om vi vill ha män som inte har det, så måste vi jobba med de som finns. Liksom. Tyvärr.
Definitivt.
Inte de som föds inom, ja, men vi säger 30 år då, utan vi måste jobba med de vi har liksom. Så jag tänker att det är viktigt att tänka lite på hur vi kan förändra den här synen. Definitivt. Vad tänker du, hur tänker du att vi kan på något sätt göra att allmänheten får en bättre kvinnosyn?
Det är ju en utmaning såklart, och framförallt så här, ska vi vara krassa, det är ganska svårt att få killar och män att komma till de här samtalen frivilligt. Jag är ju tur som föreläser i skolor där det är obligatoriskt närvaro och de måste vara där. Så jag har ju försprång då. Det handlar om en oftast, tycker jag, upplevd tröskel som inte finns där. Fördomar om jämlikhetsrörelsen. Man tror att om vi ska prata anti-machokultur så säger vi att det är fel att vara kille. Du får inte vara en man längre. Manlighet är fel. Och det är inte det som är mina budskap. Alltså det finns ju positiva normer som vi kan förvalta. Sen får man tycka vad man vill om könsnormer. Men vi kan ju förvalta självsäkerhet, mod, styrka på ett positivt sätt. För mig är det styrka att säga ifrån när fyra andra grabbar i omklädningsrummet snackar skit om en kvinna till exempel. Eller homosexuell eller vad det nu kan vara. Vi kan omvärdera vissa av de här normerna. Vi kan förvalta vissa bra. Lojal kan ju vara en klockren vanlig sån sak. Men vi måste säga ifrån mot machokultur. Det är en väldigt tydlig skillnad där. Och när vi får dem att förstå skillnaden så att de inte känner sig personligt attackerade när vi pratar om de här sakerna, då försvinner den där tröskeln ganska fort. När jag har de här samtalen face to face, då förstår vi oftast varandra. De fattar att jag inte är där för att kasta skit på killar. Jag tror på killar och män. Det är därför jag engagerar mig också.
Därför vill jag göra en förändring, ja, tänker jag.
Och jag tillhör ju gruppen. Det hade varit jättekonstigt liksom, om jag hade någon annan inställning. Vi kan ju göra skillnad, men då måste vi komma över den tröskeln och ha de här samtalen. För då hittar vi nästan alltid common ground. Oavsett hur tuffa vi är från början, så brukar vi förstå vissa saker. De flesta är överens om att våldtäkt och mord är fel. Ja, men då kan vi börja i den änden och sen jobba oss neråt. Liksom. Det här börjar också någonstans.
Okej, men vidare till mansboken.
Mm.
Ja, du har alltså skrivit en bok.
Det har jag. När var det? 2019 den släpptes.
Mm.
Ja, alltså det var skitfint. Alltså då hade jag ju skrivit om den typen av frågor ganska länge som journalist. Men då blev det ju väldigt så här, lite i taget, alltså väldigt begränsat. En liten fråga som man hade ett visst antal tecken att skriva i en krönika till exempel. Eller en artikel eller vad det nu kunde vara. Så det här blev ett sätt för mig att sammanfatta mycket mer. Och ta in fler aspekter. Och jag har intervjuat folk som jag ser som förebilder till den. Samlat in massa forskning och statistik så att det ska bli väldigt lätt att ta till sig av de här sakerna. Jag är väldigt personlig i boken också. Och fokusera på de här olika fenomenen då. Där machokultur leder till problem i samhället. Vi har allt ifrån psykisk ohälsa till sexism till våld och ja, men, flera av de sakerna.
Mm. Alltså det är det den handlar om.
Precis.
Ja. Jag måste sidospå den här, du kanske beskriver det i boken också, men det här att män runt 40 uppåt de är överrepresenterade i självmord.
Mm.
Tror du att det är kopplat till machokultur?
100%. Och där är ju Karolinska institutet har ju ett organ som forskar på just självmord. De konstaterade i en rapport för några år sedan. De skriver att ju mer traditionella mansnormer vi trycker på varandra, typ det här var tuffare, bit ihop, gråt inte, allt det där, desto sämre hanterar vi depression jämfört med andra och desto mindre hjälp söker vi. De pekar ju på det här med machokultur som den största faktorn till att vi är överrepresenterade. För mellan 70-75% av alla som dör i självmord är en kille eller man. Vi sticker verkligen ut där. Mm. Och det är inte konstigt när vi just pressar varandra till att håll käften och bit ihop. Om du mår dåligt ska du gråta över det här. Skärp dig för fan, var lite tuff istället. Gå och slå på boksäcken. Du har väl ingenting att vara deprimerad över. Skärp dig. Det är klart att man inte vill prata mer om hur man mår och vad man känner när man möter den typen av attityder. Mm. Då känner man sig bara att man är fel. Jag är för svag, jag är för mesig, för känslig, vad det kan vara. Det är jag som borde bli tuffare. Och ju mer vi tänker så, desto större ökar risken. Det är jätteskevt. Det här är ju så här, man kommer ju ofta se när vi snackar om feminism och jämlikhet som att så här, det finns så mycket manshat där. Och feminister är manshatare. Ja, men det är ofta det vi killar och män som misshandlar varandra och ber varandra hålla käften när vi mår dåligt.
Mm.
Om det är någonting som står för manshat så är det ju det vi gör mot varandra i sådana fall. Att trycka ner någon som redan mår skit. Trampa på någon som redan ligger ner. Det är inte särskilt ovanligt. Mm. I olika grad naturligtvis, men det förekommer ju. Och det är en del av machokulturen. Vi behöver göra oss av med den för vår skull också.
Ja, verkligen. Jag vet bara typ förut när någon polare blev dumpad av sin tjej. Jag bara, släpp henne, det finns 1000 fiskar i sjön liksom. Mm. Men det vill inte han höra.
Nej, men
han var ju sorg för att han hade blivit lämnad. Ja. Liksom.
Vill hantera den sorgen, kanske få stöttning, kunna vara sårbar och få vara i det och att det ska vara okej. Okay. Det är egentligen så här bare minimum grejer och de flesta av oss har ju de här erfarenheterna av att samtalet snabbt ska rundas av i bästa fall. Eller att det i värsta fall, att man får höra sådana saker som att skärp dig eller du, sluta tjut nu för fan, kom igen, gå vidare typ och sådana grejer. Det gynnar ju ingen, tvärtom. Särskilt inte barn, alltså pojkar som får höra sådana saker.
Men vad var din tanke med boken? Var det bara att du ville få ut det här eller typ att folk skulle bli mer informerade om?
Ja, alltså tanken är ju, jag och förlaget, de formgav ju boken på ett sätt att, så att den skulle vara väldigt lättillgänglig, så att det inte bara är massa text liksom. Så att vi kan lägga den i en mellanstadiepojkes knä eller mellanstadieunges knä överhuvudtaget och att man lätt ska kunna ta till sig. Att man kan ta vissa delar av den i taget. Det behöver inte vara att man plöjer den från front to back. Men att den ska vara väldigt lätt som verktyg bara. Och sen är ju liksom den primära målgruppen. Jag vill ju nå unga killar och unga män. Så att man kan börja tidigt och tänka på de här sakerna. Men boken är skriven så att det funkar för vem som helst. Vilken ålder som helst och oavsett könsidentitet liksom.
Jag vet inte, det här kanske inte med boken att göra, men det har det säkert också. Men vad skulle, om du får säga ett eller två tips, råd eller någon liknande till mig som är en medelålders pappa till 1,5-årig son. Mm. Så här, om du skulle ge 2 tips hur jag ska motverka så att min son inte hamnar i den här matchkulturfällan.
Just det. Mitt första tips som jag brukar ge, låter det som att du redan gör, det är ju att vara medveten på sig själv, rannsaka sig själv, vara uppmärksam på, har jag liksom stereotypa förväntningar på mig själv som man och på pojkar och män runt omkring mig, vad beror det på, finns det någonting jag har sagt eller gjort som kan vara väldigt stereotypt eller till och med machokultur, att man själv har den processen igång, det är ju jättebra. Nästa steg är ju att ha jätteöppna samtal om sådana saker. Och det behöver inte heller vara på förekommande anledning. Det är ett väldigt tacksamt ämne, maskulinitet. Det går ju kopplat till typ vad som helst. Det går kopplat till nyheter som är igång om gängkriminalitet. Det går att koppla till varför det är så mycket vanligt att kvinnor gör hushållsarbete jämfört med män. Varför män inte är lika mycket pappalediga. Det är så här, vad som helst egentligen går ju kopplat till det. Ta upp samtalen, fråga, checka in. Upplever du att du behöver vara på ett visst sätt i skolan på grund av att du är kille? Eller känner du att du blir bemött annorlunda från manliga lärare eller kvinnliga lärare? Och checka in på det sättet blir ju kanske nästa tips då.
Ja, då fick jag med mig det. Upplever du att du måste vara på ett visst sätt bara för att kille? Jag hoppas jag får med, kommer ihåg den meningen. För den ska för jag få med mig garanterat.
Den skulle nog dra igång tankar hos de flesta av oss. De flesta av oss bemöter ju också stereotypt i massa olika sammanhang. Och det kan vara vad som helst. Alltså det kan ju vara en sån här väldigt autopilotfråga som man själv ställer till någon annan. Särskilt ett barn som växer upp kanske. Har du blivit kär i någon tjej än, istället för har du blivit kär i någon än? Alltså det är en sån enkel liten grej. Men där man inte trillar in i heteronormen. Liksom. Och redan där ser till så att det är väldigt öppet. Och tryggt och liksom högt i tak. Det är jätteviktigt.
Det där tror jag är skitviktigt. För att det är ju så att du, när vi pratade om rasism till exempel, så var det så här, men vi behöver ha mångfald. Och att vara hetero är ju normen nu. Mm. Det finns ju ingen mångfald på det sättet i, alltså,
nej,
om man ska säga i det stora generella allmänheten. Så det är också skitviktigt att prata om sexualitet, tror jag också. 100%. Men jag ville tillägga en sista sak, Jocke. Sista tips. Det är, som jag tycker är väldigt viktigt, det är att bor man med en kvinna eller lever man med en kvinna, att faktiskt göra de här kvinnosysslorna, så kallade kvinnosysslorna, med sitt barn. Och ja, bara framför sitt barn, utan att mamman ska behöva tjata eller att kvinnan ska behöva tjata.
Nu småler lite, undrar varför, för jag kanske skäms.
Nej, men det gör ju alla. Alltså, jag grät i morse alltså, över min kille, för att jag bara, jag sitter i 2 timmar hela tiden och du bara sitter i soffan. Ja, så ibland får man ju så, men jag tror att just när man har barn, att det är väldigt viktigt att visa, alltså visa med handling.
Exakt.
Att göra
att
de här
förebild, liksom.
Ja, men exakt. 100%. Det är väldigt viktigt. Ja.
Vilket teamwork.
Eller hur? Dreamwork.
Ja, verkligen.
Jag tänkte säga att det sista tipset är att följa mig på Instagram, men whatever.
We all already follow you. Men ni andra?
men det kan vi, alltså, du är ändå the man of the hour här. Så, men
vilken skamlös shoutout till mig själv. Var, ja.
Men om man lyssnar på det här och känner att man vill föreslå dig att du ska komma och tala i skolan, liksom, hur går man tillväga?
Det går jättebra att höra av sig via sociala medier. Där finns min hemsida också. Där kan man komma direkt.
Vad heter du på sociala medier?
Det är mitt för- och efternamn bara. Attila Joldars.
Attila
Joldars.
Joldars. Yes, yes, yes. Och din bok, finns den på bokband?
Den finns på alla onlinebokhandlar. Den finns på de här streamingtjänsterna också. Om man vill ha den som ljudbok får man deala med min halvöskötska dialekt.
Det är du som har läst in den.
Jag blev faktiskt jätteledsen att den inte finns för ADHD-ungar. Legimus.
Okej, just det. Det är en egen, ja.
Det är för oss som faktiskt...
Gud, det hade varit... Det är en bra tanke.
För jag sökte upp er och jag var så här, jag måste säga det. Men nu när vi ändå pratar om det. Legimus, very important.
Det var faktiskt ett jättebra tips.
Det är gratis för mig som också har den appen.
Ja, exakt.
Ja, nice. Ja, men det ska jag kolla upp. Det är bara gött om det kan vara ännu mer inkluderande.
Ja, men exakt. Ja, och det är skönt för oss som inte pallar läsa så mycket.
Här kommer din fantastiska hund också.
Här kommer hon som på beställning här och säger...
Ja, men hur ser du på framtiden? Din och ditt kärnämne här med feminism, rasismen och machokultur och allt.
Jag ser positivt på den. Jag ser utmaningarna. Jag ser att det fortfarande är uppförsbacke. Lilja har också en del att säga här tydligen, min hund. Men det är hoppfullt. Alltså jag möter ju högre medvetenhet som vi har pratat om bland ungdomarna som jag snackar med. Och ser att det börjar gå framåt, om än långsamt. Så ja, men jag är hoppfull.
Ja, men skitbra. För ibland, jag jobbar ju med ungdomar som sagt, va? Och där, kvinnosynen som finns där, den är mörkrädd alltså, blir jag ibland. Men de lever efter en hiphoplåt. De sätter på masken därefter också.
Det är väl en klassiker
så,
liksom. Ja,
och sen så när jag pratar med dem själva så är de en helt annan människa. Mm. Det är som natt och dag. Mm. Så här, natt och dag. Så här.
Vi presterar ju oftast inför andra, ja, när vi snackar machokultur. Mm. Det är ju verkligen vanligt.
Ja. Det är verkligen den här grejen med män i grupp. Mm. Tyvärr.
Ja, ja, ja. Det är så mycket lättare att ha de här samtalen en och en än vad det är att ha det inför grabbarna. Liksom. Alltså det innebär ju sårbarhet att ens ställa frågor kring sådana här sammanhang i vissa som är riktigt tuffa då, grabbgrupper, om man ska säga. Mm. Att ens räcka upp handen eller ens lyssna utan att visa att man inte bryr sig, eller man ska säga, blir också en sårbarhet för vissa. Man ska inte skeva ifrån machokulturen, och då blir det här ganska känsligt. Ja, jag ber om ursäkt för
det. Är okej, nu tycker min lilla...
Ja, jag tror att hon vill ha ett avslut.
Ja. Ja, men jag vill verkligen tacka med hela mitt hjärta för att du tog dig hit och för de här fina tipsen. Jag lyssnar och lär.
Tack.
100%. Och tips, följ min vän, om jag får säga så, på sociala medier. Och sprid hans ord vidare. Och din bok hette?
Mansboken.
Mansboken, och han föreläser också. Grymt. Tack Vanessa.
Tusen tack, och tack Attila.
Tack så mycket. Ni är grymma. Det var jättefint att få vara med.
Tack.
Våra nära.
Ja.
Jag vill återigen tacka Attila för att han ställde upp den här intervjun. Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Instagram, Facebook eller TikTok. Och eller skriv mail till oss på brottsofferpodden@gmail.com. Och nu när vi har en ny säsong och drar igång, så är du eller känner någon som skulle vara en lämplig gäst för oss, tveka inte att höra av er till er, så tar vi det därifrån. Och jag hoppas att ni alla har en fortsatt god morgon, dag, kväll eller natt, vad nu klockan är när ni lyssnar på avsnittet.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära, jag hoppas du förstår. För skulden ligger hos den som begår, hos den som begår.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.